Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Senaste tiden, så hej och välkomna till liven. Jag håller på att gå igenom här, ska gå igenom listan på vilka som har blivit klippta från UFC den senaste tiden. Och vi ska se här. De som har rykt, först Askar Askarov, han bad om att få bli klippt från organisationen, men och fick sin önskan igenom helt enkelt, så han fick lämna. Jag läste någonting om det där för någon dag sedan. Jag förmodar att det var lite skador och någonting som hade gjort att han ville bli fri. Misha Sirkunov också. Inte jättekonstigt kanske, med tanke på att han har varit inte så jättebra i sina senaste matcher. Luis Cousy, tror inte det är jättemånga som vet vem han är. Han gick 2 matcher i organisationen. Sen har vi Krzysztof Jutko, har blivit klippt nu. Drog på sig en förlust för mycket. Nick Maximov lyckades få 2-2 i UFC. Är numera borta. Inte jätteförvånande heller. Jag tror att där var det, får säga, mycket hype runt Maximov, men inte levt upp till den. Diaz har ju hyllat honom jättemycket, men nej, han behöver nog iväg till de mindre organisationerna en period, och sen får vi se var han hamnar. Vi har Magomed Mustafayev, Charlie Ontiveros, Jesse Ronson, Cameron Van Camp, Darian Weeks och Jason Witts. Det är de som har ryckt från organisationen. Så får vi se vad som händer mer. Där har vi Simon Allback. Hur är läget? Välkommen till liven. Hoppas ni har haft en bra dag. Hoppas att allting rullar på som det gör. Hoppas ni är taggade inför, kanske inte den sjukt bra galan som kommer i helgen, men ändå lite peppad för att få se lite MMA. Om det är några frågor som ni har, langa in dem dit, eller lär mig aldrig. Släng in frågorna bara, så ska jag göra mitt bästa att besvara dem. Så börjar vi där. Jag vill lyfta en match. Äntligen. Guram Kutateladze har fått en motståndare. Han kommer att gå match på UFC 283. Och det är Thiago Moises. Det här är då samma gala där vi kommer att få se del 4 blir det, mellan Brandon Moreno och Davison Figueiredo. De ska göra upp igen. Och han är på det här kortet. På Sharedog står inte den här matchen än. På Tapology där har den kommit upp. Jag undrar om den har kommit upp typ idag, igår. Måste ha kommit upp väldigt, väldigt nyligen. Men då ska vi se. Vem är då Thiago Moises? Thiago Moises har ett record på 16 vinster. 6 stycken förluster. Jag skulle nog säga att han kanske är mest känd för sin match mot Islam Makhachev. Han klarade sig i 4 ronder, men vid mittpunkten på 4:e ronden så blev han utstrypt. Rear naked choke. Sen mötte han min spanska landsman Joel Alvarez och förlorade mot honom redan i 1:a ronden. Efter det har han vunnit mot Christos Giagos, satte rear naked choke på honom i rond 1. Och nu väntar Guram. Alltså, det här är en väldigt spännande match. Dels såklart för att det är Guram. Jag tycker också att det här är ett bra test för Guram. Jag anser att det är en väldigt, väldigt vinnbar match för Guram. Jag tror inte att Moises är rankad däremot. Jag har haft lite strul av någon anledning att komma in på UFC:s ranking. Jag vet inte varför. Jag ska se om jag kan komma in där. Som att den har vägrat att ta emot mig. Nu så! Nu så, den har legat ner de senaste två gångerna jag spelat in. Då ska vi se. Han rankade, han rankad. Nej, men han var rankad när han mötte, jag vill minnas att han var rankad när han mötte Machache. Men han har torskat lite matcher så han flyger ur ranken. Men jag tror däremot att med tanke på de matcherna som Guram har gått, jag ska bara ta fram hans Gurams record här så att jag inte säger fel nu. Just det, han torskade delat mot Ismagulov, så var det. Jag hade för mig att han hade åkt på en förlust, men jag var inte helt hundra. Jag tror ändå att med tanke på hur bra det har gått för Gamrot, så tror jag ändå att ifall Guram löser det här, så tror jag att han mycket väl kan få en rankad motståndare efter den här matchen. Men det är ett tufft test. Väldigt intressant match. Väldigt, väldigt intressant match. Den här ser jag fram emot. Då ska vi se. Simon Hallback skriver: vad är dina tankar kring flyweight? Känns så trött när vi är inne på fjärde Moreno, Figueiredo. De bästa i flyweight kan ju lätt ta sig upp till banta. Jag gillar flugvikt. Jag tycker den är bra. Jag tyckte kanske inte förr att det var en jätterolig viktklass. Men jag måste nog säga att jag har ändå kommit att uppskatta den väldigt, väldigt mycket senaste tiden. Men jag fattar, jag hör vad du säger med att det är en del fyra mellan de två. Det är extremt segt. Frågan är lite så här, vad ska man göra när man har Figueiredo som är så otroligt bra, vi har Moreno som är så otroligt bra, Moreno som slår bort alla, Figueiredo ifall han hamnar där slår bort alla. Det blir lite ett låst läge för väldigt många, men samtidigt nu alltså, jag måste kolla statistiken på deras matcher, för att det är väl anledningen till att det är en del fyra, för att det har varit delat, det har varit oavgjort, alltså det är ju det är där det har varit superkonstigt. Vänta, ska vi se. Brandon Moreno ska kolla. Nu ska vi se. Håller på att laddar. Och där har vi den. Shit, alltså. Han har mött Figueiredo tre gånger på rad, och sen har han mött Kai Kara France, och nu möts de igen. Första matchen oavgjord, andra gången vann han mot Figueiredo, tredje gången förlorade han mot Figueiredo. Så att, alltså det är så här, om det någon gång skulle vara en fjärde match, så är det ju den här. Speciellt med tanke på att första var oavgjord, andra vinner han, andra förlorar han, sen vinner han mot Kai Kara France. Jag kan hålla med dig på ett sätt om vad du, hur du tänker där. Men samtidigt måste jag säga, jag tycker att det finns väldigt intressanta fighters i V-klassen. Frågan däremot är hur lång tid kommer det ta innan kanske Figueiredo och alternativt Moreno väljer att kliva upp. Jag tror att skulle det vara så att, jag tror nästan lite sak samma, men jag tror väl så här framförallt, att om Figueiredo torskar, så tror jag att det är större chans att han sticker upp till viktklassen ovan, för han har haft lite problem med vikten också. Så jag ska, ja, jag tror att han skulle kunna vara den första. Men sen tycker jag inte det är något fel på viktklassen. Jag tycker den har, det är otroligt mycket mer underhållande nu än vad den egentligen har varit på ganska länge. Vi ska se här bara om det är någon mer som har. Här har vi Kroniskt Ironisk skriver: apropå flugvikt, vet du vad som händer med Askar Askarov? Bara sagt att det var hälsoproblem. Nej, men precis, det är så mycket jag minns också. Jag tog upp det precis nyligen, att han blev frisläppt från organisationen. Vad tycker ni? Tycker ni att flugvikt är en tråkig division? Vill ni hellre bara att det är en bantamviktsdivision? Hur ser ni på det? Så får jag höra lite vad ni tycker och tänker där. Vi ska se här. Oskar Falkström skriver: vad tror hon på Poirier Chandler? Väldigt lika snack om den matchen. Ser så mycket fram emot den. Alltså det är ju en sjukt bra match. Det är väl egentligen där vi kan börja. Det är ju en ruskigt, ruskigt bra match. Är den på UFC 281? Ja, det är nära alltså. Shit, det är ju nästa helg. Ja, du, jag håller nog med dig. Det är väldigt lite snack om den matchen. Och då är den ändå nästa helg. Det där kortet ser bra ut. Alltså, det är ett riktigt bra kort. Jag ska kolla här igenom hela. Carlos Ullberger mot Nicole Negomeriano. Vi har Julio Arce mot Montel Jackson. Vi har Otman Asaitar mot Matt Frivola. Michael Trisano mot Sengwoo Choi. Vi har Carolina Kowalkiewicz. Jag trodde Kowalkiewicz hade slutat. Alltså, hon har dragit på sig typ alla förluster på rad senaste tiden. Hon möter i alla fall Silvana Gomez-Juarez. Vi har Andre Petroski mot Welling Thurman. Erin Blanchfield mot Molly McCann. Dominic Reyes mot Ryan Spann. Superspännande. Brad Riddell mot Renato Carneiro. Shit, vilken match. Dan Hooker mot Claudio Puelles. Frank Edgar, Chris Gutierrez, Dustin Poirier, Chandler. Vi har Esparza mot Zhang. Och vi avslutar med Adesanya, Alex Pereira. Wow, alltså vilken gala. Uff. Riktigt bra, den där. Det slår fyrverkerier om den galan. Nej, men det ska bli den galan ser jag fram emot ruskigt mycket. Jag tror att de två just nu, jag ska inte säga att de flyger under radarn, men jag tror att de skapar ingen riktig diskussion, skulle jag nog säga. Alltså sins emellan. De skapar ingen kontrovers, inget tjafs, vad jag har sett i alla fall. Och jag tror att det är det som gör att det är ganska tyst runt den matchen. Så jag tror att det är det som är grejen just nu, att den är lite still. Men sjukt spännande match. Jag vågar inte komma med någon form av predictions så där. Jag vill väl säga att nu så skulle jag nog säga att jag lutar väl lite åt Dustin Poirier. Jag anser att även fast Dustin har åkt på typ förlust mot Khabib, är väl ungefär det han har gjort senaste tiden, va? Han har 28 vinster, 7 förluster. Jag ska se vilka han har förlorat mot. Dustin Diamond. Ja, precis. Det är Khabib och Charles Oliveira. Det är det. Sen har han Dan Hooker-vinsten, 2 stycken McGregor innan det. Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Max Holloway. Nej, alltså jag vet inte. Jag lutar åt Dustin. Jag tror att Dustin får det där. Han löser det, skulle jag tro. Men vi kommer kunna fördjupa oss i den matchen mer längre fram. Absolut. Jag ska se, Simon Hallback skriver här: personligen tycker jag väl att divisionen har haft problem med att producera många contenders genom åren. Den har aldrig varit proppfull av talang om man jämför med de andra divisionerna. Nej, så är det ju absolut. Och det är kanske inte så konstigt när det kommer till de lägre viktklasserna, att det inte är proppat med talang på det sättet. Jag tror att det är en division som, ingen ordvits här nu, men den kommer att växa, om man säger så. Den kommer växa med tiden. Vi kommer få större tillskott av ny talang. Alltså, backar man bandet, när jag började kolla så var inte alla viktklasser superbra. Det var många viktklasser som kändes väldigt mediokra. Då var det väl kanske tungvikt, mellan, kanske välter. Sen kunde det finnas de här lite lättare viktklasserna där det kunde vara helt okej, men jag tror inte att man tittade på lättvikt på samma sätt som han gör idag. Man tittar absolut inte på bantam. Bantam har ju blomstrat nu senast egentligen. Alltså bantam började ju blomstra som mest när Henry Cejudo stack. Det är ju jättelustigt, men när han väl gick så började då blomstra den totalt. Så att det finns definitivt viktklasser som har fått ett mycket bättre tillskott senare. Och det tror jag även kommer att hända med... Det tror jag även kommer att hända med flugvikten på sikt. Men jag tror att vissa viktklasser behöver vi ge lite tid. Och jag tror att precis lite det som man kan se i damdivisionen, att så här, det finns tjejer som är jätteduktiga, men sen finns det här toppskiktet som då typ, ja men, Nunes och Shevchenko, som bara är så mycket bättre än de andra. Och jag tror även att de glappen där kommer att börja kortas, liksom kortas av. Till slut, vi kommer alltid kunna få in de här superkompetenta personerna, men jag tror att till slut så kommer det att bli jämnare och jämnare och jämnare till slut. Men sen får även de divisionerna som nu, att de har någon Shevchenko som, jag tror att Shevchenko hade varit där hon är även fast hon hade haft mer motstånd, om man säger så. Nias, kul att du är här och joinar. Nu ska vi se. Vem tror du är på tur efter denna titelmatchen? Pantoja var närmst, men oavsett vem som vinner blir det blir det rematch. Jag tror inte att det blir en rematch i den här. Det tror jag inte. Eller om du menar att den som vinner sen får en rematch. Jag tror inte det riktigt heller. Jag tror nog nu att alla är ganska så mätta på den här matchen. Jag är egentligen lite förvånad, om jag ska vara ärlig, att de lägger den som en pay-per-view. Alltså, det finns så många gånger man kan trycka in samma match på en PPV, och man får inte försöka mjölka den kon för ofta. Men jag menar, vi har fortfarande Kai Kara Frans, vi har Brandon Royval, vi har Alex Perez, alltså det är så här, Amir Albasi som också är där, Sumo Adergi som också har gjort en hel del roliga matcher, alltså det finns absolut tufft motstånd att slänga in där. Carolina Kowalkiewicz, nej just det, hon vann mot Felice Herrig, så var hon, hade 5 förluster på rad, men vann senast mot Felice Herrig, som efter den matchen också gick i pension efter att hon förlorade mot Kowalkiewicz. Ska vi se, Kowalkiewicz möter Silviana Gomez Juarez, som har gått i UFC-debut kanske. Nej, hon hade gått hela 3 stycken matcher i organisationen. Debuterar oktober 2021. Ja, svårt alltså. Det där är svårt. Ja, får se sen hur den matchen utspelar sig. Nu ska vi se. Menar att Pantoja får rematch då han redan mött båda? Okej. Okay. Ja, men så kan det bli, absolut. Så kommer det ju bli, rättare sagt. Men skillnaden, han har inte mött dem 4 gånger i alla fall, så det är i alla fall någonting positivt. Var lite det jag kände, att den är så snart, men typ inte hänt något sen den galan. Riktigt fint och härligt kort. Yes, UFC 281 kommer att hamna i skuggan av UFC 280. Ja, det är nog inte omöjligt. Vi får se lite hur den fight weekend blir. För det där är... Ja. Jag får se. Svårt att toppa den fight weekend som var innan. Brunson vs Hermansson och framtiden för Hermansson generellt. Alltså, återigen, som jag sa lite om Guram, det här är en väldigt vinnbar match för Hermansson. Jag anser att han kommer kunna gå in och ta hem det här. Brunson drog ju på sig en ruskigt fin segersvit, radade upp jättemånga fina vinster. Men sen åkte han på den där förlusten. Nu står han framför Jack. Jag tror ändå att Jack tar det här. Jag tycker att Jack är så pass bra på egentligen hela gamet, och jag tror inte att Brunson sitter med, alltså, den så här spetskompetensen för att slå Jack. Så jag tror att, jag ska inte säga att det kommer bli en enkel match för Jack, men det borde vara en enklare match för Jack. Det är väl min tro. Vad händer med Jack sen? Alltså det... Jag måste kolla rankingen här bara. Gå in, ska vi se. Jack är rankad... Jack är rankad 8. Brunson är rankad 5. Alltså vinner Jack den här matchen, då hoppar han ju upp till 5:e plats. Och det blir väldigt intressant, för att alla andra har mött Israel Adesanya. Förutsatt nu att Adesanya vinner. Men vi säger så här. Om Adesanya vinner, om Jack vinner... Alltså jag har så svårt att inte se Jack få en match mot Adesanya. Alltså Adesanya har mött Robert Whittaker 2 gånger. Han har mött Marvin Vittori 2 gånger. Han har mött Jared Cannonier 1 gång i en match som ingen vill se igen. Plus att jag vet att Cannonier är bokad. Jag vet att Whittaker är bokad också. Precis, Cannonier är bokad mot Strickland. Så... Alltså shit, vinner Jack den matchen, det är, han kan verkligen börja slå på den stora trumman om att han vill möta Israel Adesanya. För att det blir mycket mer intressant att boka honom. Alltså Alex Pereira rankade 4 och får gå om titeln, så skulle Jack ta 5:e plats, speciellt med tanke på hur länge Jack har varit i organisationen, så tycker jag att det är ganska givet att Jack ska kunna få mötet mot Adesanya. Så jag tror nog att Jack är fullt medveten om att mötet mot Adesanya är så här nära. Det är bara att Derek Brunson står i vägen. Men tar han sig igenom Brunson, då tror jag att Jack är den som kommer kunna få matchen mot Adesanya. Nu pratar jag som att Adesanya vinner, för att börjar vi nu spekulera i att det är Pereira som vinner, så ändrar det upp allt. För vinner Pereira, vi kan ta det scenariot också, för att det är ju givet. vinner Pereira Dojak väldigt långt bort från den där titelchansen. Jag tror ett att förmodligen så blir det en rematch Adesanya. Han har hållit titeln så pass länge så att jag tycker att han förtjänar att få gå om titeln igen. Två, helt plötsligt finns Whittaker där, även fast han nu ska möta Paulo Costa, som Paulo Costa är rankad sexa. Helt plötsligt finns Cannonier där, Marvin Vittori finns där och Derek Brunson finns där och Sean Strickland har redan spöat. Jack Hermansson finns där. Det är långt till Hermansson helt plötsligt. Så att om alla så här planeter hamnar i linje, då vinner Jack sin match. Adesanya vinner sin match. Då tror jag att vi ser Jack få en titelchans i UFC.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag ska se, Simon här beskriver, jag tror att det kan bli en eliminator mellan Strickland och Jack ifall båda vinner, trots att de rätt nyligen möts. Nja, jag tror nog inte det. Jag tror faktiskt inte det, baserat dels på att Alex Pereira slog ut Strickland så som han gjorde. Alex Pereira fightas just nu om titeln. Dels så tror jag nog inte att man vill inte boka Sean Strickland och Jack Hermansson igen. Alltså jag tror inte det. De har mötts för nyligen. Jag tror att det är relativt ovanligt att, ska säga, det är relativt ovanligt att två personer som möts rätt nyligen ska helt plötsligt bli title eliminator. Då tror jag nog att de bokar någonting annat. Då tror jag definitivt att de bokar någonting annat. Och speciellt med tanke på att Alex Pereira slog ut Jack Herman, eller slog ut Sean Strickland, så tror jag inte det. Och jag tror att det hade varit samma ifall Jack hade torskat mot till exempel någon annan. Men Jack är den som har störst möjligheter, såvida inte Alex Pereira vinner. Då tror jag att det kan skiftas om rejält. Verkligen sjukt då, UFC 281 är ett helt fantastiskt kort i MSG dessutom. Ja, nej, alltså det är ju ruskigt, ruskigt bra. Alltså det är till och med jag hade glömt att det är nästa helg. Det här är ju galet. Det här är galet. Plus att jag tror att jag är iväg på jobb den helgen. Men hinner nog hem i alla fall. Det ska vara klart. Jag tror att det är på fredag eller lördagen som jag är iväg på ett event. Ni som följer mig på Instagram har säkert sett att jag jobbar med NPC och lite såhär bodybuilding och fitness tävlingar, att jag är deras konferensiär, så jag gör lite grejer med dem också då och då, så kan vara så att det blir den helgen. Ska vi se, sen är min dröm att se Strickland som mästare. Jo, det kan förstå. Hörrni, tummen upp, kom ihåg, langa in en tumme upp om ni om ni gillar det ni ser, så skicka in den där tummen upp. Kom ihåg att ni kan stötta podden på Patreon. Det är alltid lättast att peka neråt. Ni kan stötta podden på Patreon. På Patreon så får ni i alla fall ett exklusivt avsnitt varje månad just nu. Det kanske kommer komma mer grejer. Det är någonting som jag filar lite på. Men då stöttar man liksom på den hela tiden. Man kan också swisha om ni bara gillar det ni ser liksom, här och nu, uppskattar arbetet som jag gör med podden, så dundra in en swisha också, så hjälper ni till och bidra till att podden fortsätter och att mer content skapas, helt enkelt. Nu ska vi se, hade varit sjukt kul om Strickland blev mästare, för han är så jävla dum i huvudet. Ja, jag tror att han är en sån här vattenklyvare. Jag tror att vissa gillar honom, andra gillar han inte. Jag tycker han är med i mycket skumma, lite småskumma grejer hela tiden, och han pratar väldigt mycket om folk. Han verkar ha en åsikt om att alla coacher som dejtar tjejer, att de groomar. Jag vet inte så mycket om just det där, men det verkar som att han hade kallat ut Aspen Ladds coach. Aspen Ladds coach menade då att hon, vi var, jobb, var inte ens på samma gym förrän hon blev 18. Någonting i den stilen. Men han har mycket åsikter om andra än Strickland. Nu ska vi se. Är det bara jag, men är man inte riktigt trött på Cejudo? Jag kom på att jag missat en fråga här uppe från Alfred Ljung. Nu ska vi se. Han skriver så här: har du sett videon där en kille förklarar alla solklara matchavgörande fusk och Mäli gör mot Jan? Nej, det har jag helt missat. Du kan jättegärna skicka det till mig på MMA-poddens Instagram, kan du jättegärna skicka det, så kan jag kolla in det. Däremot så vet jag många gånger att när det dyker upp den typen av videos, så att det är många gånger det dyker upp rent så här konspiratoriska grejer, och helt plötsligt när folk sitter med varenda vinkel så kan man sitta och peka på varendaste fuskat, och där greppade han den grejen, här gjorde han det här med tån, och så kan du rada upp en lång lista av sånt som då skulle kunna klassas som fusk. Jag såg ingenting som var uppenbart fusk när jag kollade på matchen. Nu hann jag tyvärr inte se om matchen, men jag reagerade inte på någonting. Sen att folk tar i buren och sådär, det händer. I typ nästan alla matcher händer att någon greppar buren. Alltså, sen finns det regelrättiga fusk som är katastrofala, att det är så tydligt att man greppar buren hela tiden, eller att man alltid... Det finns en sån match med Chris Lieben som ska bli slammad av en kille, och precis när han ska rycka honom för att få ner honom så greppar Chris Lieben buren, alltså verkligen helt greppar den, så han får inte ner honom, och då blir de, ja, de separeras, och det är ju såklart, jag minns inte om man får poängavdrag, men en varning, men det leder till att Chris Lieben knockar den här snubben för att de står upp. Så att nej, jag skulle nog ta såna där lister med solklara fusk och långa lister med allting som de gör, skulle jag nog bara ta som med största sannolikhet en kille som är ett stort Jan-fan som inte gillar Sean O'Malley och som bara har gått in och tokgranskat. Han har gjort det Joshua Fabia sa till Ariel Helwani: har du kollat på matchen i slow motion? Och sitter och tittar på varandra och letar efter allting. Men skicka den gärna, jag vill fortfarande titta på det, så du får jättegärna skicka över den. Okej, då går vi in på Kroniskt Ironiskt här, som är sjukt eller riktigt trött på Cejudo. Jag förstår dig, och jag kan väl ibland känna lite samma sak med Cejudo. Alltså, jag har sagt det i podden några gånger, jag tycker att Henry Cejudo, när han går in på fighting som coach, ur ett sånt perspektiv, när jag hör Cejudo prata, så tycker jag att han är extremt bra. Han är riktigt, 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 riktigt duktig. Han är ruskigt kompetent. Men sen när han börjar med sina cringe-grejer, så kan jag bara känna så här: snälla Cejudo, du är så mycket bättre än det här. Jag fattar att han har mantlat den här rollen, och jag förstår, men samtidigt så tycker jag att han har ett sätt att sätta sig själv i så mycket bättre dagar, att det här tramset han håller på med, det faller väldigt platt. Det faller väldigt platt för mig. Sen även om han kallar sig för King of Cringe och det är hans grej, så är det en väldigt dålig grej, och jag tror att väldigt många känner så. Sen är det tröttsamt med att han alltid pratar om att han vill komma tillbaka och hit. Jag tror att Henry Cejudo hade väldigt höga tankar om sig själv. Jag tror att han trodde att han gjorde mycket mer pengar till UFC än vad han förmodligen gjorde. Jag tror han trodde att han sålde sjukt mycket mer PPV än vad han gjorde och allt sånt där, så han tyckte att han borde ha bättre betalt. Så jag tror att han säger så, jag är klar, jag lämnar, och så trodde han nog att de skulle komma med massa pengar till honom. Men skillnaden var bara att när han väl drog så blev i princip alla viktklasser mycket bättre. Inte för att han stack, det bara hände. Det blev så mycket bättre när han väl drog. Och nu tror jag att han sitter vid sidlinjen och tycker att det är tråkigt att han inte är med. Så han, jag ska inte säga att han försöker hålla sig aktuell, för att han gör andra grejer också. Han är coach, han har sin podd. Han jobbar liksom runt MMA på sitt sätt, vilket är superbra. Och där tycker jag att han är duktig. Men om han vill tillbaka, kom tillbaka bara då och sluta snacka skit. Det är väl lite det, istället för att hinta om att jag ska komma tillbaka. Har man ropat varg så många gånger som han gör, så då till slut så är man inte så intresserad. Armino skriver: Colby chamsat, verkar vara chamsat så nästa match, vad tror du? Tackar Colby nej, blir det Belal då? Så som jag har förstått vad gäller den här matchen, så finns det i alla fall, ja, och alltså nu är det så här, det här är saker jag har hört av folk som är i närheten och allt sånt, men om jag minns rätt nu så är det en muntlig överenskommelse mellan båda två. Båda har tackat ja. Men om jag fattade det rätt så tror jag att just då, men nu får vi backa nästan 2 veckor och det kan hända så mycket på de här på 2 veckorna. Just i den instansen, och det här var nog typ 2-3 dagar efter att det här började ryktas om, så fick jag höra att den som har skrivit på kontraktet är chamsat, men att Colby inte har gjort det än. Jag vet inte om det stämmer, så att nu får ni verkligen så här andrahandsinfo som är 2 veckor gammal, och det kan ha hänt så mycket sedan dess. Men Khamzat verkar i alla fall vara jätteredo på att ta den här matchen. Han verkar vara relativt inställd på att det är den här matchen, om jag har förstått det hela rätt. Men just där och då verkade det som att Colby inte hade skrivit på för matchen än, i den instansen. Jätteintressant match. Sjukt bra match. Det här är ett sånt test som Khamzat behöver få. När han mötte Gilbert Burns så fick han gå igenom elden för att vinna den matchen, vilket han gjorde också. Så verkligen suveränt, superbra gjort. Jag tror att han tystade vissa tvivlare, och jag tror att andra tvivlare börjar tvivla mer, för att de hittar den här anledningen till varför han skulle kunna förlora matchen och sånt. Däremot så tycker jag att Colby Covington är ett mycket tuffare test än Gilbert Burns. Jag tror att Colby Covington är en mycket svårare match än Gilbert Burns. Därför var jag personligen inget fan av matchningen Nate Diaz-Khamzat, för att den säger ingenting. Han möter en ordankad person. Sen ändrades det, och då blev det istället Kevin Holland mot Khamzat, vilket var kul för att det finns tjafs mellan de två, vilket gör det lite roligt. Men fortfarande Kevin Holland så långt bort i ranken från Khamzat att det blir ett steg bakåt. Och det tror inte jag gillar inte riktigt att se det hända med fighters, och framförallt kanske inte riktigt med Khamzat. Jag vill hela tiden se Khamzat jobba sig upp, alltså inte bakåt i rankingen. Han ska möta de som är framför honom, inte de som är bakåt. Med tanke på att det har varit mycket snack om honom i flera år. Nu vill vi se honom bli testad på riktigt. Vi vill se honom få den här potentiella titelmöjligheten. Och då behöver han ta sig igenom Colby Covington. Det här många gånger måste han klara vikt också. Så det är jätteviktigt. Jag tror att schabblar han med vikten den här gången, då kommer UFC 1 skicka upp honom till mellanvikt på en gång. Men det kommer inte se bra ut. Och jag hoppas att, liksom, nu tror inte jag att det kommer hända, men skulle det hända igen, mer professionalitet vid vågen, ta liksom grejen att man har missat vikten och bara äg det istället för att stå och göra facktecken åt liksom folk som är där. Och men jag hoppas att han löser vikten, att han åker dit i tid, att de börjar dieten i tid, och att han kanske, nu vet ju inte när matchen är, men om den är inom en nära framtid, så hoppas jag redan nu att det börjar. Jag tyckte ändå Henry Cejudo tog upp en bra grej som han sa. Han bara: Khamzat måste börja träna mindre. Och då tänker man sig, men varför ska han träna mindre för? Jo, för att han äter mer om man tränar. Alltså, tränar du mycket måste du äta mycket. Det är enkelt. Vi är som en bil. Vi behöver energi, vi behöver bensin, och det är mat, det är kost. Och då äter vi mycket, och tränar du mycket så har du en konstant hunger också, för din kropp vet att den behöver så mycket energi om den ska kunna prestera på det sättet som den gör. och chamsat. Jag har hört om hans träningar som är helt galna. Det är allt från att gå ut och springa milen mitt på natten eller mitt på morgonen. Träna igen, springa igen, köra. Alltså det är sån intensitet på den snubbens träning att det är helt sjukt. Och det kräver energi. Det säger Andreas Michael också i intervjun med Lwani, eller om det var Brett Okamoda. Det kräver energi, han äter mycket. Men då måste man ändra på kosten. Då måste man tidigt ändra kosten. Man måste förändra hur det ser ut. Och jag tycker ändå att här tycker jag nog att Cejudo tar fram en bra poäng, att han måste träna mindre för att äta lite mindre. Det är som, han tränar redan så mycket så att jag tror inte att han går under av att träna 2 pass istället för 5 typ per dag då. Alltså att ta ner någonting, få ner någonting, sänk, ändra något. Ifall du nu vill vara i den här viktklassen, vill du träna så här mycket och kunna äta, gå upp till mellanvikt bara. Sen fattar jag att de vill ta det här bältet, för att vi har ju hört rykten om att planen är att med tiden kunna ta 3 stycken bälten. Men ner i vikt, du måste vara lite närmare din vikt. För jag har också hört grejer om den här viktnedgången, och det ska ha varit riktigt, riktigt illa, och nu har jag hört det från fler. Så det ska tydligen ha gått riktigt dåligt, och han ska ha varit väldigt illa däran. Så Men då måste man göra en ändring redan nu. Inte så här, ja, vi åker dit igen och gör exakt som vi gjorde innan och hoppas på det bästa. För de gånger han har klarat vikten också, så har man kunnat se att han har varit lite dränerad, och alltså konditionen har varit ett frågetecken. Så vi får se. Tumme upp, jag ser att det har dykt upp lite nytt folk. Så släng in den här, gilla den här videon, vänner. Det gör jättemycket om ni gillar videon. Och om jag kan be om en till grej, det är jättebra att ni kommenterar här, men om ni bara vill lägga typ så här, slänga in några tummar upp på det som är kommentarsfältet på sidan under här efteråt, så är det också jätteuppskattat, för det gör också grejer med algoritmerna. Fler frågor, här har jag suttit och pratat. Okej, där, Jones Tipper verkar vara klar inför UFC 282. Det är mer än vad jag har hört, kan jag säga, men jag ska googla det direkt då. Jones versus Tipper, nu ska vi se. Jones,
a lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, alltså, den senaste nyheten som jag kan hitta, den verkar vara från, nej, det här hittade jag en från 3 november. It fell apart. Nu ska vi se. Du har rätt, gamla nyheter säger att den är på G, men här står det Jones vs. Stipe Miocic at UFC 282 fell apart because UFC didn't really come with a correct offer, med ett korrekt erbjudande. Vem säger det? Inte signing Stipe Miocic. Ooh, det verkar vara Stipe som inte. I think one's the right. Nej, det verkar som att Stipe tyckte att det var ett dåligt kontrakt. Det här är Helwani som verkar prata om det här, så det här är ingenting som verkar komma från dem. Och den här nyheten som jag hittar nu ligger på bjpn.com, och den är från nu, alltså typ den närmsta timmarna här, för den är från idag. Så jag misstänker att det här är någonting som Helwani sa igår under MMA Hour, kan jag tänka mig. Att det där han har sagt. Så den verkar inte vara klar. Det verkar tvärtom. Det verkar som att den är absolut inte klar alls. Vilket är tråkigt. Men Armin, du har rätt. Liksom, din info är korrekt. Men det har bara råkat hända något de senaste timmarna. För att resten av nyheterna var verkligen att den är targeted for. Och det var nyheter som började dyka upp i oktober där omkring. Ska vi se. Nu ska jag med Jonsons bästa genom historien. Jag vet att du inte tycker det vi haft från en debatt på Viaplay. Alltså jag ser inte att han är dålig. Jag har aldrig sagt att han är dålig. Det är nog det. Det är bara jag som är lite så här kritisk runt vissa grejer när man ska börja prata om vem som är bäst någonsin. Men super talang, och han har väl befläckat sitt eget arv, om man säger så, själv ganska bra. Tyvärr får man ju säga, speciellt med tanke på vad det har handlat om. Jag syftar inte bara på dopinggrejen, utan jag menar också hur han verkar vara privat. Vi har ju snackat om det här, men det känns som att han är en grov narcissist. Och har nog en stackars, jag vet inte om hon skilde sig, exfru, som har väl levt igenom ett otroligt destruktivt förhållande under många år. Det är extremt tragiskt att hon har behövt göra det. Då ska vi se, kanske har ett intringkrav från Stippe som gjorde att hon föll bort. Mm, det är möjligt. Enligt ja, precis, komma med ett erbjudande. Det kan ju antingen ha varit pengar, eller så kan det ha varit att Stippe ville ha interim. Det är mycket, mycket möjligt. Ja, det är möjligt. Jag tror nog att det hänger rätt mycket på pengarna också, skulle jag nog tro att det gör. Men vi får se. Alltså, det är en match som man fortfarande vill ska bli av. Jag hade jättegärna sett den. För Jones hypar sig ju själv väldigt mycket, men sen så händer ju inte så mycket med de där matcherna, vilket är supertråkigt. Tankar om att Askarov lämnade UFC. Det är trist. Alltså, Askarov var ändå en kille med sjukt talang liksom. Alltså väldigt, väldigt bra. Nu vet jag inte om han redan har åkt bort från rankingen. Jag ska kolla. Jag tror inte det. Jag tror att han är nog borta. Askarov är borta från rankingen också, för han har ju lämnat, ja precis, han har ju lämnat UFC. Det är därför det är så många som åkt upp en plats. Det är på grund av Askarov. Antar att Askarov kanske då var rankad 3 eller 4. Och sen har alla bara så här, boom, flyttat upp en plats. Sumo Adergi flög upp 2 och led förbi Manel Kapp, som står still på 12:e plats. Alla andra har gått upp en plats. Mohamed Mokaev, no arrival, på 14:e plats. Intressant. Ja. Nej, men alltså, jättebra. Alltså, jättebra fighter. Det är trist. Jag vet inte riktigt anledningen. Av det jag har förstått så är det ju, det skulle vara någon form av hälsogrej. Jag vet inte om det är skador han har dragits med eller vad det kan vara. Men det verkar som att det har varit lite hälsostrul. Han har valt att lämna. Fint ändå att UFC liksom tog bort honom. Att de, alltså att de frigjorde honom från hans kontrakt. För jag tror fortfarande att han hade några matcher kvar. Men han slapp gå kvar eller gå klart dem. Och det är väl min spekulation lite kanske att det är det Alex gör just nu. Att Alex vill fightas ut sitt kontrakt. Att det är det som är själva tanken från hans sida. Men jag vet inte, det är en spekulation som jag har. Simon Svan, välkommen! Det kan vara så att du kommer in vid slutet på liven, men den kommer ju finnas kvar. Och jag kommer även att lägga upp den här som podd, så ifall ni kommer in lite senare och känner att ni gärna vill lyssna på den som podd istället, så kommer jag att slänga upp den som podd också, så ni kommer kunna lyssna på den typ imorgon, skulle jag nog tippa att ni kommer kunna göra. Ja, jag har tryckt rec. Jag tror bara att jag råkade trycka rec en minut för sent, så att det har blivit någon liten instans som man missar. Till alla nya, tumme upp. Kom ihåg, tummen upp. Och jag tänker att vi tar typ 2-3 frågor till, så skicka in några frågor. Om du fick göra en realistisk match här nu, vilken gör du då? Ska se. Sean O'Malley, Sterling. Jag tycker ändå att den är realistisk nu, med tanke på att han vann ändå. Så jag tror också det. Ja, den vill jag faktiskt se. Sen är jag inte så säker på att jag tror att Sean O'Malley vinner, men det hade varit kul i alla fall. Roger Eriksson, japp, kom in sent här, höll på att lyssna på dagens citat. Yes, helt rätt, Roger. Roger, vad tycker du om dagens citat? Nu är det ju, vad är det? Det är två veckor in, men det är som 3 eftersom att jag släppte en vecka från början. Så vad tycker du om nya podden? Jag hoppas att ni också som är här kolla in. Jag har en ny podd som heter Dagens citat. Om ni gillar stoicism och filosofi så tycker jag att ni ska lyssna på den. Det är korta avsnitt, men de börjar bli längre och längre. Där jag pratar om olika citat, pratar om stoicism, pratar om livet och filosofi i allmänt. Jag tror att ni som har följt mig och mina poddar länge vet att jag gillar lite djupare konversationer och sånt. Det är så bra. Fan vad skönt. Kul att höra. Jag ska sätta mig med nästa veckas citat, tänkte jag, imorgon. Så kommer jag börja fixa dem. För jag försöker göra... Först tänkte jag att jag skulle spela in typ en månad citat direkt. Men sen när jag väl började så kände jag ändå att det är ganska skönt att ha varje vecka, så gör man nästa veckas. Sen kommer jag nog förarbeta lite ändå om jag ska iväg på semester och sådär. Men kul att du gillar den. Fan vad roligt. Där, Costa versus Jake Paul. Ja. Fan, Costa vinner mot Jake Paul. Men sjukt, Jake Paul fortsätter ju vinna mot alla. Men nya morgontidning ska bli att lyssna på varje avsnitt det första jag gör när jag hoppar in i bilen. Perfekt, helt rätt. Det är det den är till för. Att det ska vara den där morgonboosten. Nej, men det är sjukt alltså. Jag trodde inte, nu har inte jag sett matchen Henry och Silva mot Jake Paul, men jag trodde inte han skulle vinna alltså. Det trodde jag inte. Jag tror nog bara att alla får börja acceptera lite att vilka han än möter, snubben har ändå spöat. Alltså, han har spöat folk. Man kan tycka att så här, ja, men de är inte i sin prime och hela den grejen. Det spelar inte riktigt så stor roll. Han har i slutet av dagen spöat allihopa. Och alla trodde väl att alla andra skulle torska. Men han slår ut dem. Så någonting kan han. Någonting kan han ju. Vet inte om du missade min kommentar innan, med Costa hintar på Twitter att hans kontrakt med UFC är snart över. Då vill han boxas. Det missade jag. Ja, jag såg det. Jag såg att han skrev det. Att... jag vet inte hur många fighter han har kvar på sitt kontrakt, men det verkar som att han också vill liksom bli klar med det, och sen så vill han väl sticka och göra annat. Såvida inte UFC ger honom ett mycket bättre kontrakt, vilket inte är helt omöjligt. Jag ska säga, Jones mot Cyril Gane för att möta en Gane hade också varit... Ja, det hade varit grymt. Alltså, jag tror egentligen att vilken match de än sätter mot Jones blir ju väldigt intressant. Dels för att se om John Jones är legit i tungvikten eller inte. Nu har Jones varit borta länge också, det är det. Och jag är inte superimponerad över Jones senaste vinster. Så att vi får se. Får se hur det blir. En sista fråga. Sen tror jag att vi nöjer oss för den här gången. Har inte Jake Paul ändå några fina fighter på sitt record? Woodley, Silva, trots ålder har det börjat. Nej, men det är det jag menar. Alltså det är precis det jag menar. Att han, hur man än vrider på den här snubben har spöat tidigare mästare. Förutom Ben Askren. Fast Ben Askren var ju för sig i one. Så att jag tror man kan säga lite vad som helst om det där. Men han spöar bara MMA-fighters hit och dit. Absolut. Alltså han skulle ju få problem, tror jag, ifall han började ta sig an... liksom, toppskiktet av boxning, då tror jag att han får problem. Men fortfarande, jag är väldigt förvånad över att han vann mot Anderson Silva. Väldigt förvånad att han vann den matchen. Jag trodde inte det. För Anderson Silva ändå gjort bra ifrån sig efter sin MMA-karriär liksom på boxningsscenen. Så det överraskade mig. Det överraskade mig väldigt, väldigt mycket. Grymt, hörni. Jag tror vi nöjer oss där. Tack för den här liven. Det kommer att bli en live nästa vecka också. Med tanke på att det är en otroligt stor gala. Så vi kommer se till att köra någon uppladdning. Jag tror att det blir förmodligen torsdag igen. Jag måste bara kolla med Martinez om det blir 18 eller om det blir 19. Och se också att vi kan få in någon gäst och få och tajma på ett bra sätt. Hörni, tack så jättemycket. Kom ihåg att ni kan stötta podden på Patreon. Eller ni kan stötta det med Swish ifall ni gillar det ni har hört här. Tack så jättemycket, så hörs vi och ses snart igen. Ha det jättebra. Hej då. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion.